Guds plan genom tidsåldrarna. Titeln för denna predikoserie kan låta ganska ambitiös, det är jag medveten om. Ändå så har vi dristat oss till att försöka förstå någonting utav Guds stora tankar med sin skapelse och med människan på jorden i historien. Och jag tror att i egenskap av Guds barn så har vi rätt att försöka skönja någonting av Guds eviga rådslut. Även om vi från början vet att vi gång på gång måste stanna upp och inse och erkänna att Guds vägar är högre än våra vägar och Guds tankar är högre än våra tankar. Men Gud har inte lämnat oss tomhänta. Han har inte lämnat oss utan möjlighet att förstå någonting av hans vilja och hans syfte med historien. Han har givit oss en rik källa till kunskap. Han har givit oss sitt eget ord, Bibeln, den heliga skrift, källan till kunskapen om Gud, källan till kunskapen om Guds tankar, syften och vägar. Inte bara det, han har givit oss den helige ande att innebo den troende, den helige ande som själv är författaren till boken, för att bo i oss och vara den lärare som uppenbarar ordet för oss. Så egentligen så borde vi vara ganska så väl skickade att ta itu med detta stora arbete att försöka förstå någonting av Guds tankar. Ty säger Korinthierbrevets första kapitel, 12:e vers, andra kapitlet är det väl. Vi har inte fått världens ande utan den ande som är av Gud, för att vi ska förstå och veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Så även om det verkar ambitiöst så vågar jag vara djärv nog att fortsätta det här studiet på grund av Guds löften till oss. För att sammanfatta den bibliska uppenbarelsen av Guds plan genom tidsåldrarna så har vi valt ett centralt teologiskt begrepp, nämligen Guds suveränitet. Bibeln handlar om, med andra ord, att Gud är konung och att han har för avsikt att upprätta sitt rike i historien och visa att han är den enda rätte konungen, att han är den som har för avsikt att upprätta sin regering och i människosläktets historia visa att han alena är kung. Guds plan går alltså ut på att presentera Gud som den suveräne konungen med rätten att regera över allt skapat, och att historien ska nödgas inse att han ensam är konung och att han faktiskt är den som har triumferat över all ondska och allt som har upprests emot honom. Bibelns centrala tema är uttryckt i den bön som så ofta bedes: Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, upphöjd din person, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Bönen repeteras tusentals gånger varje dag jorden över. För att förstå Guds plan så måste vi gå till första Mosebok, ty detta är den bok som döljer, skulle vi kanske kunna säga, på hemligheterna till en rätt förståelse av mänsklighetens historia och mänsklighetens nuvarande tillstånd. Om vi lämnar första Mosebok därhän så är vi lika som lämnade i ett vakuum, utan att förstå vårt ursprung, utan att förstå lidandet och döden i världen och det ondas verklighet. Därför anser jag att första Mosebok är den mest grundläggande boken i hela skriften. Det är begynnelsernas bok. Det är inte bara universums, jordens och himmelens begynnelse, människosläktets begynnelse. Det är nationernas begynnelse, den hebreiska nationens begynnelse. Det är också syndens begynnelse i människosläktet. Men det är också återlösningens begynnelse. Syftet med universums och jordens skapelse var att slutgiltigt avgöra vem som är den suveräne. Syftet med jordens skapelse var att skaffa en scen på vilken det slutliga dramat skulle utspelas, där det skulle manifesteras att Gud alena är Herre, att Gud är segerherre över synd och död och över Satan och ondskans härsmakt. Jorden skulle bli scenen för universums största drama. det ondas slutgiltiga besegrande. Vi har redan avhandlat större delen av det första kapitlet om himlens och jordens skapelse. Själva skapelseakterna, sa vi förra gången, har givit en försmak och en förvissning om, en försäkran om Guds seger. Ty när vi läser första Moseboks första kapitel så är Gud framställd så som den suveräne. Allt sker efter hans vilja. Ingenting sker i kontrast mot hans vilja. Gud säger någonting och det blir som han säger. Allt är ett uttryck för Guds suveränitet. Allt är ett uttryck för Guds godhet. Ty allt som han har skapat kan han nu se på och utvärdera och fälla omdömet att det var mycket gott. Det finns bakom skapelsen alltså en personlig, allsmäktig vilja. Och därför finns det från första stund en mening med historien, en tanke med skapelsen. Skapelseprocesserna markerar Guds suveränitet och herravälde och storhet. Och vi talade lite om Guds storhet förra gången, om universums oändliga storhet, åtminstone för människohjärnans vidkomst. Och när vi då måste dra slutsatsen att Gud är större än sin skapelse, än universum, så markerar det Guds oändliga storhet. Och inte bara Guds storhet, utan också Guds visdom är uppenbarad i skapelsen. Inte bara när vi tänker på universums oändliga storhet och den visdom med vilket det är uppbyggt, utan också när vi går in i detaljerna av skapelsen och tänker på den lilla atomens uppbyggnad, så hisnar människotanken över Guds visdom, över skapelsens komplexitet, design, planering. Allt argumenterar för en tänkande hjärna bakom. Allt skapades i en logisk ordning. Först förutsättningarna för liv på en beboelig planet. Först ljus, vatten, land, vegetation, himla ljusen, fiskar, landdjur och så människan. Det är en stor kontrast emot Babyloniens skapelseberättelser och andra skapelseberättelser som vi äger från historien. Den babyloniska skapelseberättelsen presenterar en mångfald av gudar som kommer i strid med varandra. Och av de avlivade gudarnas fysiska lekamen så skapas universum. Av människans, av en guds artärblod till exempel, skapas människan. Av en annan guds inälvor, universum. Och det sker en sammanblandning mellan ande och materia. Medan du i den bibliska skapelseberättaren sen möter en Gud som handlar suveränt utifrån sin egen, ifrån skapelsen, skilda position. Ingen sammanblandning av ande och materia, utan från det som ingenting är, genom Guds blotta ord, blir någonting till. Detta är en Gud som är unik. En Gud som ensam skapar. En Gud som ensam är hjärnan bakom skapelsen och ensam är upphovet till allt liv och all materia. Hur det gick till förstår inte människohjärnan att fatta. Att binda energin som först kanske skapades i någon form till materia och att sedan skapa liv av denna materia. Jesaja 40 talar om det här. Om Guds suveränitet i sin skaparhandling. Vem kan utransaka Herrens ande? Jesaja 40 och vers 13. Vem kan giva honom råd och undervisa honom? Och lika som säga, så här ska du göra Gud. Så här borde du ha gjort. Är vi dock snarare att säga idag. Eller så här gjorde du Gud. Går han till råds med någon? För att denne ska giva honom förstånd och lära honom den rätta stigen. Och lära honom kunskap och visa honom förståndets väg. Nej, folken, människorna är att akta som en droppe i ämbaret och så som ett grand på vågskålen, ett litet stoftkorn. Se, havsländerna lyfter han som ett stoftkorn. Och i vers 25. Vid vem vill ni då likna mig så att jag skulle vara så som han, säger den helige? Lyften upp edra ögon mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Jo, det har han som för härskaran, miljarderna av stjärnorna, fram där uppe i räknade hopar. I räknade hopar. Han nämner dem alla vid namn. Och vi har inte ens med våra astronomiska instrument kunnat registrera alla stjärnor. Inte alls. Men han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att inte en enda utebliver. Guds visdom är uppenbarad i skapelsen, Guds storhet. Men som vi sa förra gången avslutningsvis, också Guds godhet. För allt det som nu Gud hade skapat, och om vilket han fäller omdömet, det var mycket gott. Det var en fullkomlig skapelse. Det var någonting vackert och tjusigt och gott. Ett återspeglande av Guds eget fullkomliga och goda väsen. Om denna skapelse säger Gud själv att den var god. Under det att han skapar fäller han ständigt omdömet att det var mycket gott. Någonting som jag alltså har svårt att harmoniera med den påstådda evolutionsteorin. Där ständigt den starke förtrampar den svagare för att utvecklingen ska gå framåt. Men här fäller Gud omdömet att det var gott. Det var gott allt vad han gjorde. Och han är direkt ansvarig för varje skapelse, för varje led i skapelsen. Skapelseprocessen såväl som produkten är ett uttryck för Guds väsen. Och det har väldigt svårt att harmoniera med den grymma evolutionsprocessen. Allt det som nu Gud hade skapat och själv erkänt vara gott, det ger han åt människan. Det överlämnar han åt människan att bruka och förvalta. Allt det goda blir en gåva till människan. Nu något om människans skapelse. När vi har läst nu i första Mosebok 1 har vi sett hur det som Gud hela tiden likasom har skapat från en fjärran position. Han har givit befallning fjärran ifrån likasom. Och nästan på något opersonligt sätt sagt, frambring det och det. Samla sig under himmelen det. Frambring jorden örter och fruktträd. Frambring vattnet levande varelser. Det är någon form av en opersonlig befallning som utgår ifrån Gud. I en fjärran position får man känslan utav. Han bjuder och det blir. Han bjuder jorden att frambringa och den frambringar. Han bjuder vattnet att frambringa liv och det frambringar liv. Men när vi kommer till människans skapelse så är det lika som Gud stannar upp. Och lika som kommer oss närmare. Vi får nästan möta honom på nära håll, tycker jag. Det är inte längre frågan om en fjärran befallning. Gud säger inte på något opersonligt sätt, var det människan? Utan det är lika som Gud stannar upp och låter oss få del av sin egen tankegång nu inför det stora som är för handen. Hittills har han lika som bara rört sig med preludiet. Han har rört sig med den yttre miljön. Han har i ordning ställt scenen, så att säga. Men nu är det dags för scenens huvudperson. Och så får vi del utav i den 27:e versen och 26:e versen. Efter att Gud har skapat den yttre miljön, växtliv och djurliv. Att Gud likasom låter oss få del av ett samtal nästan som pågår i gudomen. Åtminstone en tankegång där Gud liksom uppfordrar sig själv att nu ta itu med det verkligt stora skapelseverket. Han säger, nu, låt oss göra människan. Låt oss göra människan. Nästan förtjust kommer Gud fram till denna tidpunkt då det är dags att skapa det största som finns i den skapelse vi nu har. Kronan på hela verket. Det stora som man ämnar göra, han liksom bringar hela skapelsen i andäktighet inför det stora som nu ska vidtaga. Ändå har allt annat varit så stort intill denna stund. Ändå har allt annat talat om hans storhet och allmakt och suveränitet och vishet och godhet. Men här är någonting ännu större. Nu, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Det är detta som är det stora. När han nu står inför människans skapelse. Nu ska vi göra någonting som är oss lika, säger möjligen de tre personerna i gudomen. Eller om det är ett uttryck för Guds majestät och därför pluralformen använder i det personliga pronomenet. I alla fall, här ska nu skapas någonting som ska mönstras efter Gud själv. Och det är det som är någonting stort. Blommorna är ett uttryck för skönheten i Guds väsen. Djuren är ett uttryck för Guds tanke och intelligens och planering, omsorg. Men här är någonting för första gången i skapelsen som mönstras efter Guds egen person. Tidigare har han skapat djuren efter deras arter, som det står. Men nu ska han skapa någonting efter sin egen avbild. Efter sin egen avbild. Detta är människans värdighet, mina vänner. Att hon en gång har skapats efter Guds avbild. Det gör henne väsensskild från den övriga skapelsen. Och när psalm 8 beskriver denna händelse och David mediterar den där natten när han kanske går där på taket till sitt palats och beskådar himlen över sig och utbrister i den 8:e psalmen: när jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett. Vad är då en människa att du tänker på henne? Eller en människoson att du låter dig vårda om honom? Jo, honom gjorde du nästan till ett gudaväsen. Med ära och härlighet krönte du honom. Men skapelsen vittnar ju om Guds härlighet. Vi säger varje försommar och vår: titta hur skön, hur vacker Gud är. Titta hur skapelsen jublar ut Guds härlighet. Ändå så vidhåller Gud att människan är skapad på ett ännu högre sätt för att avslöja Guds ära och Guds härlighet och Guds skönhet. Nästan till ett gudaväsen gjorde du honom. Här är någonting unikt. Här är någonting väsensskild från den övriga skapelsen. Och allt detta, mina vänner, vittnar om att Gud har ett speciellt syfte med människans skapelse i historien. Människan var unik i jämförelse med den övriga skapelsen. Människans tillkomst är föremål för Guds personliga omsorg och uppmärksamhet. Inte längre från en fjärran position ger han orden om att människan ska bliva till, utan han liksom själv träder in och vi ser honom i nästan egenskap av en hantverkares, ja, en krukmakares arbete. När vi möter skapelsakten igen i det andra kapitlet, som inte är en ny skapelseberättelse, men där vi mera i detalj får veta hur Gud skapade eller danade människan. Och då står det att Gud danade människan av jordens stoft. Han tog redan befintlig materia, jordens stoft, en klump av jordens materia. Av detta danar han, likasom med sina egna händer, människan. Det hebreiska verbet yatsar för dana är det som ligger till grund för det substantiv som du finner i Jeremia 18. Krukmakaren. Det kommer från det verbet. En som danar med sina händer. En som gör en lerkruka med sina händer och formar leran precis efter sin egen vilja. Så gör Gud när han skapar människan. Och det finns inte en tillstymmelse eller en antydan om en föregående evolutionsprocess där plötsligt människan framstår som en produkt av föregående evolution ifrån lägre stående varelser, utan det är en direkt ingripande utav Gud, en direkt skapelse från Guds egna händer, där Gud först skapar människan, mannen, och sedan skapar kvinnan i direkta skapelseakter, där han tar död materia, inte levande materia utan död befintlig materia, och bygger likasom mannen. Nå, visserligen i yttre bemärkelse, i fysisk gestalt, liknande ryggradsdjuren som man tidigare hade skapat, men ändå skapat till Guds avbild, inte i fysisk bemärkelse. Även om Gud alltså valde att följa samma design som man tidigare hade gjort med ryggradsdjur, varför skulle han plötsligt ändra på den designen? Men här är ändå Guds avbild i den bemärkelsen att Gud nu inblåser livsande, som det står, i människan, och hon blir en levande själ. Hon får en själ, hon får ett speciellt liv ifrån Gud som gör henne i sin tankevärld medveten om sig själv, medveten om sin omgivning, medveten om Gud. Vad är Guds avbild? Ja, det finns många försök att definiera det här. Att det är att människan i likhet med Gud är skapad till en person med kapacitet att känna, ett själsliv med emotioner och känslor.
Och där Guds syfte var att människan skulle kunna, till skillnad ifrån kossorna och hundarna, älska Gud. Och där människan skulle med sitt viljeliv, egenskap av person, kunna välja att underordna sig konungen Gud. Och där människan med sitt förståndsliv skulle kunna utvecklas och förstå mer och mer av Guds eviga tankar, så att Gud med denna skapelse, unika skapelse på jorden, skulle kunna ha kommunikation, tala med och ha gemenskap med. Det fanns någonting hos människan som var mönstrat efter vad som finns i Gud, en analogi mellan Gud och människa, så att gemenskap skulle kunna upprättas och uppehållas. Guds avbild talar Nya testamentet om när den frälsta människan återigen upprättas till att bli Guds avbild i sann kunskap, säger Kolosserbrevet. Och Efeserbrevet säger i rättfärdighet och helighet. Och möjligen fanns också de aspekterna med när människan ursprungligen skapades till Guds avbild, att hon också fick del av Guds kunskap, av Guds rättfärdighet och av Guds helighet. Medan människan alltså i likhet med djuren har fysiska kännetecken som ger vid handen att de är av samma skapelse, så har hon i likhet med Gud sin tanke och sin medvetenhet. Hon kan fatta moraliska beslut. Hon kan älska. Hon kan vilja. Hon kan förstå. Men det verkar som, när vi läser första Mosebok 1 och 26, att den främsta likheten med Gud består inte i vad människan är, utan består i människans funktion, vilket visserligen förutsätter att hon är vad hon är, det jag just har sagt. Men i 26 versen, där det alltså står: låt oss göra människan till vår avbild, till att vara oss lika, och må de råda över fiskarna i havet, fåglarna, boskapsdjuren, ja, över hela jorden, så är alltså människans avbild av Gud att identifiera eller definiera i termer av hennes bestämmelse, av hennes uppgift att råda över skapelsen. Hon är lik Gud i den bemärkelsen att hon har fått rätten att regera. Gud är konung. Nu skapar han en människa som i sin tur ska vara konung på jorden. Inte suverän i den bemärkelsen att hon egenmäktigt kan förfara efter sin egen vilja, utan att underordna sig universums konung, men att bliva hans representant på jorden. Så när David frågar i den 8:e salmen: vad är en människa? Så ges så svaret senare i en vers i den salmen: du satte honom till herre över dina händers verk, allt lade du under hans fötter. Lägg alltså märke till att människans definition ges i termer av hennes bestämmelse, vad Gud har avsett med henne, den funktion som han har insatt henne till, nämligen att råda över skapelsen, att bevara den, att bruka den. Och det står i den 15:e versen i 2:a kapitlet att Herren tog mannen och satte honom i Edens lustgård till att bruka den, använda den och bevara den. Och som jag sa förra gången, här måste vi skamset stå tillbaka i det 20:e århundradet och inse att vi har misskött vår uppgift så grundligt att den jord på vilken vi nu lever är skövlad och illa skött och förstörd. Och där en rik minoritet rovar åt sig så att resten av Guds avbilder på denna jord lider hungersnöd. Det är en prekär, ja, det är en paradoxal bild utav vad Gud hade ämnat med skapelsen en gång och med människans uppgift i densamma. Tillbaka till vers 28 i det första kapitlet. När Gud nu hade skapat, som det står i vers 27, tre gånger används verbet, lägg märke till det, verkligen för att betona att det var Guds direkta handlande. Gud skapade människan, till man och kvinna skapade han dem, till sin avbild skapade han dem. Och så för första gången i skapelseberättelsen, ja, för första gången på Bibelns blad, så talar Gud personligen till det som han har skapat, eller till dem som han nu har skapat. Han skapade fiskarna, han skapade fåglarna, han skapade landdjuren. Men det står aldrig att han trädde in i någon slags kommunikation med dessa varelser, Men nu har människan skapats till Guds avbild. Och Gud är i stånd att genast kunna kommunicera med människan. Och det första han gör med människan, vet du vad det är? Det står i vers 28. Och Gud välsignade det. Han välsignade det. Det är det första han gör. Innan någonting annat så välsignar han det. Ge dem sin välsignelse. Försäkra den om, med andra ord, att hans godhet ska följa den. Försäkra den om sin omsorg, om sitt stöd, sin hjälp och sin gemenskap. Han välsignar den. Och sen säger han till den. Gud talar alltså, för första gången talar han till något som han har skapat. Och endast människan är tydligen i stånd att emottaga Guds tal. Och han säger och ger henne ett flerfaldigt uppdrag. Var fruktsamma, föröka er, uppfyll jorden, bebo den, med andra ord, denna miljö som jag har givit er. Och så kommer det igen, råd över densamma. Råd över fiskarna, över fåglarna, över alla djur. Regera på jorden. Och så kommer det i 29:e versen. Denna gåva som jag redan har varit inne på. Jag ger er alla fröbärande örter, alla träd och med fröbärande trädfrukt till föda. Gud välsignar dem, insätter dem i en fullkomlig miljö där alla deras behov ska kunna bli mötta på ett underbart sätt. Ingen brist ska behöva lidas. Och Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Det var mycket gott. Gud hade fortfarande rätten att regera över jorden, men han överlåter detta ansvar åt människan, sin avbild. Det är precis som ibland vi har läst i den profana historien, hur som jordiska konungar och härskare har velat slå vakt om sina anspråk på makt över sina domäner genom att låta resa statyer av sig själva, speciellt i provinser där de själva inte personligen kunde närvara för att slå vakt om sin personliga makt. Men istället har statyerna varit en påminnelse om vem som ändå var regenten på området. På samma sätt är lika som människan placerad på planeten jorden för att vara en påminnelse för skapelsen om att det är Gud som är konung. Ty människan är lika som Guds staty på jorden, en levande sådan, Guds avbild. Människan är här för att vara ett vittnesbörd för hela skapelsen om att Gud är konung. Vi, Guds avbild. Människan, Guds avbild. Guds representant. Kan du tänka dig ett högre uppdrag? Hur har vi förvaltat det? Människans likhet med Gud ligger alltså i hennes funktion i världen. Guds auktoritet över jorden skulle utövas genom människan. Människan fick ansvaret att lägga jorden under sig och förvalta densamma. Och människan skulle också få möjlighet att välja huruvida det onda skulle få tillträde till planeten jorden eller inte. Det låg i människans stora ansvar att få förvalta denna skapelse. Huruvida hon ville att Guds goda vilja för alltid skulle ske i den fullkomliga miljö som var henne given, eller om hon skulle välja att åsidosätta Guds suveränitet och inbjuda en annan regent på scenen. Gud överlämnar åt människan en fullkomlig miljö. Men i denna fullkomliga miljön skulle utmaningen ske, och människan skulle nödgas göra ett val. Och det i sig själv var nödvändigt för att manifestera att människan verkligen var skapad till Guds avbild och kunna fatta fria moraliska beslut. Annars vore hon inte Guds avbild. Hon vore någonting lägre. Hon vore en robot. Hon vore därmed instinkt implanterad i sig, lika som djuren. Men det är detta som är det väsensskilda. Om du så vill, risken måste tas. Den måste tas. När mannen skapades från jordens stoft, så markerar det att hans bestämmelse är intimt förknippad med den här planetens historia. och med Guds syfte med den här planeten. När kvinnan skapas ifrån någonting från mannens sida, så är det för att markera att kvinnan är där vid mannens sida. Inte bara för att möta hans behov, utan därför att hon också är intimt förbunden med Guds syften med jorden och planeten jorden. Människan, man och kvinna, Guds avbild, satta in i skapelsen för att vara Guds representanter i densamma. Och för att ständigt känna ge att Gud är konung. Gud är den som har rätten att regera. I Edens lustgård rådde det egentligen en liten miniatyrteokrati på ett fulländigt sätt. Gud styrde genom människorna, de första människorna, Adam och Eva. Gud regerade genom sina utsedda representanter. Genom att lustgården på det här sättet var underlagd människan, så var den också underlagd Gud. Men just här skulle också Guds rätt att regera komma att utmanas. Det måste ske här. Har Gud verkligen rätten?
Skapelsen var färdig. Allt var gott, allt var fullkomligt. Och det står att Gud vilade. Han välsignade den sjunde dagen. Därför att skapelsen var fullbordad och därför att den var god och under Guds kontroll. Gud vilade inte därför att han var trött. Gud är outtröttlig. Han vilade därför att hans verk var färdigt och det fanns ingenting ytterligare att göra. Nu var ansvaret lagt i människans händer.
När Gud senare uppkallar åt sig ett folk, en teokrati, Israels nation, så ger han dem ett förbundstecken. Sabbatsdagen. 6 dagar ska ni arbeta, den sjunde ska ni vila. Och det ska för er vara ett tecken att ni är förbundna. Med vem då? Med himmelens och jordens skapare. Han som skapade och sedan vilade. Så genom att fira sabbaten så visade Israel att det tillhörde honom som genom sitt blotta ord hade bringat universum in i existensen. Regnbågen var ju symbolen för förbundet mellan Noa och Gud. Omskärelsen, symbolen för förbundet mellan Abraham och Gud. Kalken, det nya förbundets symbol för Jesu blod. Sabbaten, förbundstecknet för teokratin Israel, att de var förbundna med skaparen. I Edens lustgård fanns bland alla andra ljuvliga träd, står det i vers 9, också livets träd och kunskapens träd. Det står i samma vers att alla dessa träd var ljuvliga, inte bara livets eller kunskapens träd, och goda att äta utav. Livets träd är tydligen symbolen för källan till det eviga livet. Och det var ett verkligt träd, det tror jag. Men jag menar kanske inte att det trädet i och för sig var någon slags magisk frukt som plötsligt gav evigt liv. Men åtminstone var det symbolen för evigt liv. Lika som kalken, när vi tar den i nattvarden, är symbolen för att vi har försoning och förlåtelse i Jesu blod. Kunskapens träd, på gott och ont, var symbolen för den insikt som människan skulle kunna få om det goda och det onda. Hon var nu skapad i ett tillstånd av oskuld, utan att känna till det onda. Precis som ett litet barn inte riktigt vet att förstå, att fatta moraliska beslut, för hon känner inte till ännu vad som är ont, vad som är gott. I uppenbarelseboken kommer ju livets träd igen, och vi ser det då i Guds heviga paradis såsom symbolen för det eviga livets källa i den himmelska världen. Av alla träd får du äta, säger Gud i den 16:e versen. Fritt äta, men av kunskapens träd, på gott och ont, skall du icke äta, ty när du äter därav skall du döden dö. Här gavs nu människan en möjlighet att utöva sin vilja, Gud ledes. Hon hade naturligtvis möjlighet att fatta andra beslut som var mera jordiskt betingade, men här var ett beslut som hon måste fatta i relation till sin konung. Vill jag välja att vara honom underordnad eller inte? Vill jag välja att lyda honom eller inte? Det var ett prov på människans viljeliv. Om människan inte lydde skulle hon komma att uppleva ondskan och uppleva skillnaden mellan gott och ont, och hon skulle gå döden till mötes i andlig och fysisk bemärkelse. Men genom att vara rätt relaterade till livets träd och till kunskapens träd skulle Adam utgöra en demonstration till den övriga skapelsen att Gud är suverän, Gud är konung, han har rätt att stifta lagar, och jag, hans undersåte, om också hans avbild, böjer mig för hans eviga lagar och lyder honom. Skapelsen skulle inse att Gud är den enda suveräne konungen. Budet att inte äta av kunskapens träd var inte för att undanhålla människan någonting gott, utan för att skaffa en grund genom vilken Adam skulle kunna inträda i ett ännu fullkomligare förhållande med Gud, en ännu fullständigare gemenskap med Gud än det tillstånd av oskuld i vilket hon nu befann sig. Så kommer vi in i det tragiska tredje kapitlet. Jag ser att tiden har gått och vi nödgas sluta här. Jag vill bara introduktionsvis säga, för att inte sluta på ett onaturligt ställe. Ondskan fanns innan människan skapades. Ett fall hade ägt rum i historien innan den fysiska skapelsen kom till. Den fysiska skapelsens tillkommelse var nästan, kan man säga, mer eller mindre ett resultat av den konflikt som redan hade uppstått genom att en av de högsta skapelserna i Guds himmelska värld hade fallit i högmod och utmanat Guds suveränitet, förpassats från de himmelska gemaken. Den fysiska skapelsen kom till dels som en försäkran om att Gud fortfarande var suverän och kunde göra vad han ville, dels för att skaffa en scen i universum på vilken konflikten mellan det onda och det goda slutgiltigt skulle lösas. Och det är det Guds plan. Det är det Guds plan. Vi kan inte filosofiskt kanske klart med vår tanke förstå det ondas uppkomst, men klart vet vi att Gud är inte upphovsmannen. Klart vet vi också att det onda är här i vår erfarenhet, personligen såväl som universellt. Klart är också att i Guds plan är klart uppenbarat och avslöjat att en gång ska det vara fullt klart att allt vad Gud har gjort i historien har lett till att han blir förhärligad, och synden ska en gång för alla, för evigt, besegras utav Gud själv. Även om nu, när vi kommer till det tredje kapitlet, denna tragiska händelse måste ingå i Guds plan, även om Gud inte är ansvarig för densamma. Det verkar paradoxalt, ologiskt av mig att säga så. Jag får tillfälle att förklara det närmare nästa söndag, hoppas jag. Här utmanas Guds rätt att regera i Edens lustgård. Här utmanas människans agentskap i egenskap av Guds avbild. Skulle hon agera med sin fria vilja, gudledes, eller skulle hon välja att gå sin egen väg? I egenskap av en andlig varelse måste Satan, för att få betrampa jorden som härskare, så att säga, gå genom människan som hade fått rätten att regera. För att komma åt rätten att regera på jorden så måste han först få människan till sin slav och villiga efterföljare. Det är därför som han måste komma till människan och ifrågasätta inför människan Guds rätt att regera. Skulle Gud ha sagt? Kan det vara sant? Han har bara förbjudit er någonting som egentligen är gott för er. Och så ifrågasätts Guds suveränitet, Guds auktoritet, så ifrågasätts till och med Guds godhet. Människan bringas i tvivel och människan bringas på fall, och konsekvenserna är ödesdigra. Men redan i samma kapitel ska det glimma till också. För första gången i historien ska löftet ges om den säd av kvinna född som för evigt ska sönderkrossa ormens huvud. Gud själv ska åta sig skadan som här bringas, och som vi kanske menar att varför Gud lät det hända. Och vi ska brottas med frågan nästa gång: varför Gud? Men aldrig glömma, när vi ställer frågan, aldrig glömma att det finns ett kors rest i historien där Gud själv har gått in för att ta skadan på sig, den skada som vi åsamkade oss den gång då vi valde så ödesdigert och tragiskt fel i Edens lustgård. Amen.